Podplay.
Du såg du förresten Ovechkin och Beckis reklamen där?
Ja.
Kortfattat svar. Jo, vad tyckte du då?
Ja, men jag tyckte den var kul, men jag vet inte om det var så lyckad, för jag kommer inte ihåg vad det var reklam för.
Nej, men om du får gissa där i efterhand då? Med tanke på att de två var inblandade.
Nej, men det, jag vill ju säga att det var någonting med livförsäkringar.
Ja, det ringer en klocka.
Eller något sånt. Men ja, den var ju kul. Det är väl en bättre än de här reklamerna på senare år.
Ja, men den slår ju inte sig din reklamen.
Nej, det gör den inte.
Undrar om inte den är ett av alla.
Ja, vad finns det för andra reklamer egentligen?
Alltså,
nej, jag vet absolut vilken som är ett.
Får jag gissa?
Ja.
Men det är ju inte en NHL-reklam, men Foppas risifrutter-reklam.
Nej, men alltså det finns en hockeyreklam som är huvud och axlar över alla andra, som man brukar säga på svenska.
Är den svensk inblandad?
Det är tre svenskar inblandade.
Oj, nej, jag har ingen gissning på rak arm här.
Det utspelar sin hiss.
Det är ju Sedinarna.
Nej.
Nej. Nej, jag, du får berätta nu.
Micke Renberg och Thomas Sandström står i en hiss och jämför R. Har du sett den här?
Nej, jag tror faktiskt inte. Helt sjukt.
Micke Renberg och Thomas
Sandström.
Jo,
så kommer Börje Salming in.
Exakt.
Så
och sen då blir det tyst. Ja, den är riktigt kul.
Men du, vi måste väl ändå säga att efter karriären, nu kommer väl Ovechkin aldrig sluta, men både han och Beckis har väl en framtid i Hollywood. De gjorde det där ganska bra.
Ja.
Jo. 3 av 5 getingar.
Men säg så här, kontra hur den reklamen ser ut för 10 år sedan, då hade det nog varit lite stiltigare. Oh, om de hade gjort den då.
Men jag tycker så här, Simon, vår klippare, kan väl klippa in, snyggt, klippa in den reklamen från Beckis och Ovechkin, om nu inte någon har sett eller hört den.
Hey Alex, why is Backstrom on your life insurance policy?
We are a duo.
A duo?
Yeah, if something happened to me, who is Becky going pass to puck to? His power play points might drop. How he will get his assist? What then?
Yeah, what then?
And why is he always here for breakfast?
Men jag vet inte, jag tycker väl att nu gör Beckis en bättre skådespelarinsats än Ovechkin, om man ska vara helt ärlig.
Ja, men jag tycker att Beckis håller på att göra lite av en Foppa-resa.
Alltså gå ifrån att inte alls vilja stå i rampljuset till att embracea det.
Ja, men precis. Alltså, både Niklas och Peter, det var ju inte så att det föll sig naturligt för dem när de var 23 år gamla att figurera i massmedia.
Nej.
Massmedia är lite av ett utdöende ord, är det inte det?
Jag tänker bara på en semla. Massarin. När jag hör massmedia. Jag vet inte varför jag dras dit.
Ja,
det kanske
för
att jag längtar efter februari.
Det är ju inte en massarin i en semla heller. Det är ju mandelmassa.
Ja, det var nog det jag tänkte på. Massa mandel. Skitsamma.
Nej, men han gör ju den resan, eller hur, Beckis?
Absolut.
Han börjar blomma ut lite. Och det är jättekul.
Ganska bra iakttagelse av det, måste jag säga.
Ja, och han, framförallt är han en sån där det är en väldigt rolig människa.
Ja.
Han visar sin personlighet.
Absolut. Vi skulle säga så här, varmt välkomna till alla lyssnare också för det andra avsnittet av NHL Puls med Viaplay-profilen Jonathan Lindqvist, som jag bjuder in en gång i månaden för att snacka om världens bästa liga. Och vi har ett fullsmetat program idag som alltid. Vi har läktar-GM, vi har kycklingtoppen, vad händer, ... testet och frågelådan, som det blir premiär för idag. Och Jonta, det är väldigt kul att vi har fått in väldigt många frågor på sociala medier, i mailkorgen. Ja, det är väl där.
Ja, vi får redan nu be om ursäkt till dem som vi inte kommer hinna svara på, för det kommer vi inte hinna svara på alla.
Exakt.
Och tacka ändå.
Och vi ska tacka för alla vad vi fick in efter premiäravsnittet förra månaden. Det var uppemot 100 faktiskt. Både som hörde av sig på mail och i sociala medier och sa att jag tror att det kommer att sluta så här i de 6 vad ni har presenterat. Nu kommer vi inte gå igenom betten igen, för det kommer att ta lite för lång tid. Men i potten vet vi ju vad det är.
Ja, faktiskt. Vi var ju och provsmakade så sent som i morse.
I morse? Vi åt inte frukost där, ska vi säga. Det var en tidig lunch.
Ja, det var 9:15, så det är väl gränspunkt på vad det är.
Passionärigt.
Ja. Hänga på låset på Subway.
Exakt. Ja, där är vi stammisar i alla fall. Men när man tittar igenom vaden så inser man att
Vi kommer att bli skyldiga.
Ja, vi ligger i läder faktiskt. Så det är någon som kommer att bjudas upp till Övik. Eller, ni får betala resan själv. Och sen så kommer vi bjuda på Subway-mackan till den lyckliga vinnaren, ja. Kan vi säga. Det var väldigt roligt att så många ville ha med.
Absolut, vi har noterat alla. Vi har inte svarat på alla förslag, ska vi säga. Men de finns ju där. Och ni, det får vi säga nu också. Ni får lite kanske hålla koll på dem själva. För det är en mänsklig faktor här att vi kan tappa bort det.
Så här, absolut.
Så att,
och vi har inte hunnit svara på
alla. Ligger ni bra till, underrätta oss.
Absolut, ta en skärmdump. Jag vill bara fråga dig om Ovechkin. Senaste 3-4 åren så har det ju varit skriveriet hela tiden varje säsong om han kommer upp i Gretzkis mål total på 895 mål som är rekordet. Nu
94.
Är det 94?
95 är ju då att slå det.
Ja, så är det.
Gretzky, just det. 94.
Och just nu har Ovechkin 736. Så han har 159 upp, har jag räknat till. Tror du att han kommer att bräcka Gretzkis notering?
Alltså jag har ju gjort flera olika publiceringar de senaste åren och räknat på det här. Och det är ju, alltså med tanke på att han fortsätter så här, absolut. Det skulle ju så att han spelar här kontraktet ut 5 år. Och det bygger egentligen på att han kan vara hyfsat elit ett par år till. Att ha en 45-årssäsong till, att ha en 40-årssäsong till. För att han skulle kunna göra 20 kassar när han är 40, eller 30 när han är 39. Det tror jag. Men däremot om han börjar falla ner till 2025 för tidigt, då måste han gneta så pass länge. Och då kan det bli svårare, då kan kroppen börja säga ifrån.
Han leder ju skytteligan just nu när vi spelar in också.
Ja, alltså han gjorde ju senast här mot 8, va? Det är ju det också. Alltså man fokuserar så mycket på det här skottet, men även om du har sett de målen.
Jo,
det är ju liksom en elegant tunnel och sen...
I den åldern också.
En snipe, liksom.
Alltså han är 1,91 och väger vadå 110 pannor.
Men jag brukar ju, det här är ett separat ämne, men jag vill ju hävda att han är ju, jag har ju sagt det förut, han är ju liksom hockeyns LeBron James, alltså den perfekta perfekt konstruerade ishockeyspelaren. Om du kollar den kombinationen av, han är i princip den perfekta storleken. Stor men inte för stor för att vara orörlig, extremt explosiv, atletiskt rörlig, stark som en oxe. Alltså han,
sen han är ju edgen i att han är högerfattad också.
Ja, jo. Det...
det finns fler som har det såklart. Men det är ytterligare ett attribut måste man väl ändå säga.
Ja, det får man väl ändå säga. Eller något.
Men du, jag räknade på det. 5-32 målsäsonger behöver han göra. Tror han kan snitta det?
Ja, men det var ju lite det jag var inne på. Att jag tror inte att han kommer kanske göra 32 mål när han är 40. Så det bygger ju på att han gör någon säsong till här med 40-45 för att väga upp sen när droppet kommer under 32 så småningom. För att det handlar inte bara om att han ska kunna hålla 32-målstempo över 82 matcher. Förr eller senare så kommer även han att börja bli lite skadad och missa matcher.
Du, man pratar ju om att det är young man's game borta i NHL. Men gamgubbarna levererar ju här under hösten. Jag tänker på Stamkos, Kopitar och Ovechkin som vi är inne på. Erik Karlsson kanske man ska klassa som en ålderman. Jag vet inte, han är 30 plus.
Men tanke på att han är lika gammal som Stamkos och du kallar han för ålderman. Så.
Ja, just det, båda de är 90.
Oh.
Stamkos känns äldre. Jag vet inte om det är för att han har så många skador. Och att han kom in i ligan lite tidigare än vad Erik gjorde.
Ett år innan.
Ja, men då är han 89 då, i mitt huvud. Nej, men vadå? David Perron har varit bra också. Varför tror du att det är så pass många 30-plussare som faktiskt levererar just nu?
Ja, men alltså vi ser väl det är en bra fråga, men en grej som kommer bli intressant att se de här kommande åren, vi har ju liksom etablerat traditionella karriärkurvor och sånt där, men de senaste 10 åren skulle jag säga att kunskapen kring återhämtning och hur man konserverar kroppar har liksom ökat så enormt. Och det är en helt annan vetenskap än det var förut. Jag menar, först kom kanske fysrevolutionen och sen började man tänka på mat, och nu känner man att nu börjar vi komma in på saker som sömn och andning och sådana saker om man optimerar det. Så att förmodligen så kanske vi kommer få se folk hålla lite längre. Och sen också att man kanske hanterar skador på annat sätt. Det har ju varit en klassisk hockeygrej att man spelar igenom skador. Och här kan vi nog sitta, ja, men om du har en spelare som Nikita Kucherov. Vi tar honom som exempel som är skadad nu. Och du har investerat 9,5 miljoner i honom över 8 år. Och det här var väl kanske bara första eller andra år på hans kontrakt. På tredje. Sak samma. Du vet att du har åtminstone en nävår kvar på det kontraktet. Liksom tvingar du tillbaka honom 10 matcher för tidigt och spelar på sprutor när du vet att det kan påverka värdet i din investering de kommande 5-6 åren. Det gör du kanske inte. Att man börjar tänka lite mer. Det är klart sen ett slutspel är en annan sak. Då spelar alla oavsett vad. Men att man börjar tänka lite annorlunda kring att tänka långsiktigt också med det.
Jättespännande analys, men det enda jag kunde tänka på var när du sa konservera kroppar. Då får mitt huvud efter att man mumifierar hockeyspelare. Det var ett roligt nytt begrepp där.
Jag tänkte på, är det Kenny Starfighter där de har, är det Dr. D som har typ ett öga i någon så här glasburk?
Ja, eller är det Dr. Mugg? Kan det vara Kenny Starfighter kanske?
Ja.
Ja, jo, vi slår fast att det är nog Kenny Starfighter.
Jag tror det.
Mm. Några snabba nyhetssnackisar innan vi hoppar in i våra ämnen som alltid är hos oss i NHL Puls. Vi har ju de här fasta momenten som jag nämnde innan. Men jag vill prata lite i alla fall om Buffalo. Bättre än förväntat. Är högt upp i Atlantic. Och det var väl ingen som trodde att de skulle mäkta med så här många segrar inledningsvis. Det här var ju väl den tydliga jumbon i ligan.
Ja, de och Arizona har väl ringats in som de tydliga bottenkandidaterna. Två lag som man har känt mer eller mindre har tankat inför den här säsongen. Och det är klart att Don Granato får ju väldigt mycket beröm för hur han har coachat laget, hur han har implementerat en hård forecheck. Han spelar väl ett optimalt spelsätt för ett lag som egentligen inte har någon stjärnkraft att driva med just nu. De har unga spelare på väg upp såklart, framförallt frontat av Rasmus Dahlin. Men kollar du på deras toppsexa liksom, så finns det ingen spelare där du känner att det här är en poäng per match kille just nu. Det tror jag inte. Om vi ska vara lite krassa och tråkiga. De har fått enormt bra siffror från Craig Anderson i mål. Dustin Tokarski också. Och det är nog inte hållbart. Så det här kommer ju inte att hålla i längden. Men
det är ingen slutspelslag när vi börjar.
Det är ingen slutspelslag. Det törs jag påstå redan nu. Men samtidigt så räcker det nästan så här. De behöver bara lite hopp. De behöver visa lite bra insen, lite bra attityd. Någonting att bygga på inför framtiden. Det var länge sedan tror jag som de kände det här. Jag tror att fansen i Buffalo känner att det här är ändå någonting vi kan vara stolta över. Det är ett lag som ger allt på isen. Det är inte ett glamoröst lag, men de överpresterar och alla kan tycka om en ful ankunge.
Jag tycker väl att vi ska uppa deras andra kedja här. Den svenska med Rasmus Asplund, Viktor Olofsson och statsminister Tage i mitten där. Den har varit bra för dem.
Absolut, men det är väl lite det jag menar. Alltså Rasmus Asplund i all ära. Men
det är ingen andrakedjespelare i NHL.
Nej, det är ju, precis. Det är det jag menar. Det är ju inte en spelare som visar att han kommer just 65 poäng i vinter liksom, och driva på det här.
Jag vill dra en parallell till fotbollslandslaget. Jag är ju en zlatanist och tycker ju att Sveriges landslag är bättre med Zlatan på topp än utan honom. Men belackarna fick ju lite vatten på sin kvarn när han pensionerade sig från landslaget 2016 och Jan Andersson tog över och det blev resultat. De tog sig till VM och EM och gjorde väldigt bra ifrån sig, framförallt i världsmästerskapet. Då var det många som sa att ja, ser ni, Sverige är bättre utan Zlatan. Och här undrar jag, finns det en Jack Eichel faktor här? Alltså Zlatans syndrom att okej, han är inte med, då måste andra steppa upp och ta kanske minuter och en roll också som de vanligtvis inte har.
Vad roligt att du lät lite mer kameran när du den här rösten.
Tycker du?
Han är lite,
var det lite gnäll?
Han är lite nasal när han pratar, eller hur?
Jag kanske hade lite för mycket näsa där då. Ja. Men är det kameran som pratar om att slutelvan är viktigare än startelvan? Det är en annan diskussion i alla fall. Ta över här. Finns det någonting i det jag pratar om?
Ja, alltså så här. Det vi ska komma ihåg är att när du pratar om ett mästerskap i fotboll eller i hockey för den delen, så är det väldigt få matcher. Och under en så kort tid, visst, en bra spelidé med en i längden ohållbar frenesi arbetsinsats kan skörda bra resultat i en kortare turnering. I hockeyvärlden eller Finland, det absolut bästa exemplet som gång efter annan har gjort väldigt bra ifrån sig mästerskap och slutat bättre än på pappret starkare lag. Men med det sagt så, över tid så är talang så avgörande. Alltså det är ju bara att gå tillbaka och kolla de lag som vinner Stanley Cup. Jag menar, såklart Tampa de senaste åren. Du har Washington, du har Pittsburgh som har de bästa spelarna i den här nationen. St. Louis absolut är väl lite mindre, men där har du samtidigt ett otroligt, jag menar, du hade en Selke Trophy-vinnare, du hade en topp 5 back i ligan kanske och den typen av grejer, så att det fanns ju talanger.
Kanske en bästa kandidat också i Binnington.
Med tanke som han spelade då. Ja, ja absolut. Så att talang är ju extremt utslagsgivande, och egentligen så, den filosof eller den diskussionen handlar egentligen om att det är egentligen en coachfråga. Och det handlar inte bara om att coacha den bra spelaren, Eichel i det här fallet, eller Zlatan när man pratar om, utan också att coacha alla andra runt om dem, att de inte då ska bli för passiva. Och det är en diskussion som jag tror har varit återkommande med Zlatan i fotbollen, att inte bara passa Zlatan.
Nej, man bygger runt honom helt och hållet.
Ja, och så funkar inte hockeyn heller. Så att i hockeyn skulle jag säga att det är mindre av ett problem. Jag tror att det här laget, jag hade absolut sagt att med Eichel på isen hade de haft bättre chans att vinna. Men med det sagt, det finns ju en gräns. Det är människor. Om relationen är alldeles för infekterad, som den kanske är nu till exempel, då kanske det skulle göra det sämre. Men då ska det vara dåligt.
Jag gillar i alla fall att vi får in Zlatan, för jag jobbar på kvällstiden och då vet vi att det kan bli en rubrik av det här som klickas väl, och då jobbar vi in det så mycket vi kan, tycker jag, eller Pulsionta. I toppen, Buffalo, mycket oväntat. Längre ner så hittar vi Vancouver som inte alls får det att stämma. Och det har kommit in några frågor i sociala medier om Canucks, och vi ska ta dem i frågelåda. Men Legend WK, bra namn för övrigt, ställer frågan om Jim Benning, och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om honom. Kom in 2014, har väl inte varit speciellt omtyckt i Vancouver-trakterna. Och du är nyss hemkommen från din Kanada-resa, där du var i 3 veckor. Då var du i Vancouver. Träffade tvillingar som vi redan nämnt i det här avsnittet. Så man tänker så här, Jonta, kan det vara så att de ska ta över efter Benning? Jag pratar om Sedin och såklart.
Bra förtydligat.
Ja.
Svaret på den frågan är ja. Jag tror absolut att inom en 3-årsperiod så är nog Henrik Sedin general manager för.
Och Dan är ASGM då?
Ja, ASGM eller typ så här player development eller president eller något sånt där. Jag tror att de kanske gör en sån här uppdelning som Hextall och
Brian Burke
gjorde i Pittsburgh, att en blir president och en blir GM. Någonting där. Nej, men jag får verkligen tycka att de är, det märker man ju i alla man pratar med, det förväntas ju att de kommer att göra det, och så som de funkar, jag menar du känner dem ju också, i deras som yrkesmän, extremt seriösa, ambitiösa och gör inte saker halvhjärtat, och det är väl därför de har väntat lite innan de hoppade på det här. De är ju där hela tiden, matcher, träningar, alltså, och gör jobbet liksom.
Så Legend VK ska vänta in tvillingar då, helt enkelt. Han får dras med Benning ett tag till.
Ja, jag tror att Benning kommer ju oavsett vad att få den här säsongen. Det här var ju lite hans säsong som vi var inne på förut, att han gick all in på den här traden med Oliver och Connor Garland, som just nu ser bra ut, men det är väl ingen som egentligen har tvivlat på att det här skulle göra Vancouver bra kortsiktigt. Det han har gjort här är ju att egentligen satsa på att det här fönstret de har nu, de har ju Horvath signad i 2 år, JT Miller samma tidsperiod, och sen kommer någon av dem att försvinna, kanske båda. Någonstans så satsar de på att det är här och nu de ska vinna, att det här är ett år de ska till slutspel och att de nästa år ska ta ett steg och kanske kunna utmana. Och det är väl, ja, det är ju där vi är liksom.
Du, det känns så där. Vi pratade om att vi hade 6 vad inför säsongen som kommer att sluta vid olika hållpunkter. Jag har ju, ett av dem var ju 4 semifinallag, och jag har ju Vancouver där som mitt överraskningslag. Känns så där just nu, om jag ska vara ärlig.
Ja, men samtidigt så är ju deras största problem just nu kanske att deras första kedja med Elias Pettersson och Brock Besser inte har levt upp till förväntningarna. Och det är ju ändå ett hyfsat sannolikt scenario att de kommer att studsa tillbaks. Så att Vancouver skulle kunna vara bättre än vad de ser ut just nu känns väldigt sannolikt.
Ja, till den första punkten i avsnittet efter det här försnacket som vi haft, där vi landat lite överallt i Nordamerika, får jag väl lov att säga. Nu är det så att Jonta, han ska ta sig an GM-rollen än en gång. Förra avsnittet, då pratade han om Vancouver och Elias Pettersson och Quinn Hughes kontrakt. Han tänkte långsiktigt med Elias Pettersson och ett brokontrakt för Hughes. Det blev tvärtom. Nu ska han ta sig an en OS-uppgift faktiskt. För Kanada, alltid favoriter. Nu ska han få plocka spelare från övriga toppnationer som skulle kunna få plats i ett kanadensiskt OS-lag som skickas till Peking. Och då har vi gjort det så här, att Ryssland, USA, Finland och Sverige utnämner vi till de övriga toppnationerna. Vi räknar inte in Tjeckien där till exempel. Även fast kanske en kille som David Pasternak hade kunnat fått vara med. Hanse Kopitar hade väl varit en duglig kandidat också. Men vi håller oss till de här fyra. Och då ska vi gå igenom dem nation för nation. Och vi börjar med att prata om Kanada som lag inför 2022 här i Jonta. De har ju två raka guld. Är de bättre, den här upplagan, är den bättre, likvärdig eller är den sämre än de två förra?
Nu ska vi väl förtydliga här och säga också att de har två raka guld när vi pratar alla de bästa med i OS.
Ja, exakt. 2018 var Ryssland.
Precis.
Men jag tycker att det blir en parentes i OS-historien.
Vi ska bara förtydliga, för det kommer att sitta någon där hemma som kommer att störa sig på att du sa fel.
Någon paragrafryttare där ute, men helt rätt. Mm.
Jag skulle säga att de har ett sämre lag. Och det är framförallt grundat på målvaktspositionen som är, vilket vi kommer att se, lite svagare än de andra. Men Kanada är ju alltid mätstickan, och det är ju därför egentligen vi bestämmer oss för det här ämnet. För att det är så ofta man slänger ur sig, men hur många Sveriges lag skulle platsa i Kanada egentligen? Det är ju en klassik.
Där var vi nära att se en kaffekopp och ramla mot marken.
Ändå ganska nöjd på att jag hade kunnat stå för Kanada. Den där plockhandsken.
Vi har ju spelat både paddel och pingis idag. Ja, men din reaktionsförmåga den här tisdagen, mycket, mycket bra.
Ja, dock så kan vi inte nämna det. För att det värsta som finns är mediemän som pratar om deras paddelspelande.
Agree. Men jag vill säga det
också.
Jobba in det här också. Som att
det var väldigt roligt när vi spelade. Okej, en liten pass. Så här. Vi hade en kanadensisk kille med när vi spelade paddel. Nu berättar jag en paddelhistoria. Jag tyckte det var så roligt när du sa 4-2-0-0 inför sjunde gamet.
Oh, men det är svårt när man ska blanda engelska och svenska och hoppa emellan. Så här. Du är mycket mer van vid det.
Ja, men det var roligt att du gjorde det.
Jo, men jag tror att han förstod.
Ja, absolut.
Han kan lite svenska ändå. Tyler som han heter. Liten shoutout till Tyler här faktiskt.
Det är han värd.
Mm. En bra framvinnät och kör
slagga. Nu är det för mycket spel.
Okej, förlåt. För mycket om paddel här. Men just den här diskussionen, väldigt bra för fikaraster tycker jag. Och det är väl därför vi tar oss an den. Mm. Och jag tycker vi börjar med Ryssland. Där finns det en del kandidater som jag satt ut i rubriken given. Vilka är det hos dig?
Andrei Vasilevskij är given. Jag skulle också sätta in Nikita Kucherov, Artemi Panarin och... Ja, det går inte att blunda för Ovechkin.
Jag satte given på Evgeni Malkin, om han är skadefri.
Nej.
Okej, det är inte ens en kantboll.
Jo, men du sa ju given.
Okej, men du lät så säker på att det var nej.
Alltså, Malkin är ju också... Ovechkin är ju delvis med på grund av sin status. Men som du var inne på tidigare så leder han ju också målligan. Så att det är ju inte bara gamla meriter. Men Malkin... Det är så mycket frågetecken vart han är. Kroppen börjar ju upp nu. Han är en ganska tydligt utpräglad offensiv center. Och om du kollar på den positionen här med McDavid, Crosby, McKinnon. De har liksom för... Det är svårt att klämma in Malkin där. Så att jag hade nog möjligtvis egentligen hade kanske en sån som Kirill Kaprizov varit närmare.
Andrei Svechnikov?
Ja, de är två kandidater, två yttrar. Kanada har ju som alltid bättre liksom, naturliga centrar, och värderar man då att ha en ytter som spelar ytter så skulle de kunna gå före namn som typ Tavares och så vidare. Men det här är också baserat på den här hypotetiska uttagningen. Nu, det finns ju olika versioner av kanadensiska lag, men vi säger till exempel att jag tar med Kucherov, Ovechkin och Panarin som givna. Då ryker säg att Mark Scheifele, John Tavares och Stamkos ryker. För att då sedan klämma in en Malkin eller en Kaprizov, ja då kanske då är vi inne på Huberdeau, Braden Point, Mark Stone kanske. Och där absolut, det är lite formfråga och sånt där, men ska vi prata givna namn så tycker jag bara dem. Och även på målvaktssidan, vi var inne på det, Kanadas målvaktssida är väl den svagaste där. De flesta projektioner har kanske namn som så länge Carey Price inte är tillgänglig för spel. Han är just nu i NHLs assistansprogram kan vi väl kalla det för problem utanför isen.
Och det finns ju ingen prognos heller för när han kan vara
tillbaka. Nej, så de flesta räknar bort honom just nu även om han är med på Kanadas långlista. De fick även dispens faktiskt. Man får ju ha 5 målvakter på sin långa lista, men de fick ha 6. för att ta med Price. Men Fleury, Darcy Kemper, Jordan Binnington eller kanske en Carter Hart om han skulle studsa tillbaka. Det är inte jättestarka namn. Så där, Vasilevski såklart given. Fleury, Van Vessina, han ska väl med. Kemper, eller Varlamov, eller Kestjorkin kanske.
Det jag tänkte fråga dig, skulle man till och med kunna säga att Rysslands alla målvakter är bättre än Kanada, så att hade man haft möjligheten, då hade man plockat in alla ryssar där, på den lagdelen.
Fleury vann ju Ander Vessina som ligans bästa målvakt i fjol.
Mm, det gjorde han i och för sig, men han har inte börjat den här säsongen.
Och Kemper har ju varit konsekvent bra. Så att jag skulle inte säga det så enkelt, men ja, du hade ju utan att blinka valt Rysslands målvakt före Kanadas.
Okej, och Vasilevski hade varit första målvakt oavsett landslag vi pratar om.
Ja.
Tänk dig McDavid, Crosby och Ovechkin i en första kedja. Det kittar lite.
Men jag säger så här då, vi får in fyra namn från Ryssland.
Ja, okej.
Okay. Som givna.
USA. Mm. Där finns det ju många backar, tycker jag, som man ska diskutera. Som skulle kunna vara aktuella för den här truppen. Jag har skrivit ner Seth Jones, Zach Werenski, Quinn Hughes, Jacob Slavin, Adam Fox, Charlie McAvoy. Jag har till och med Ryan McDonough och... Har jag skrivit Nate Schmidt här? Det har jag faktiskt gjort. Lite oväntat. Men du hör ju, det är ju 7, 8, 9 gubbar som jag potentiellt sett skulle kunna ha med ett kanadensiskt OS-lag. Ser du någon här som, ja, det här är faktiskt en spelare som skulle kunna gå in i ett första backpar hos Kanada?
Ja, Adam Fox vann ju Norris. Så att han är ju såklart en kandidat för det. Samtidigt så är väl högersidan på försvaret för Kanada mycket starkare än vänstersidan. Där just nu är det väl Alex Petrangelo som är deras första val med tanke på att han var med de här första tre. Och då har Cale Makar då som andra val. Så att högersidan i försvaret ser ju extremt stark ut för Kanada.
Skulle du kunna tala för en som Quinn Hughes kanske? Som spelar på vänstersidan?
Jag skulle inte ta med Quinn Hughes här. Jag hade valt... Vänstersidan är ju svagare. Jag hade absolut satt in Jacob Slavin som mitt första val där. I mitt tycke kanske ligans bästa defensiva back de senaste 3-4 åren. Även om Kanada kanske har den som har passerat honom nu i Adam Pellage. Men att
ta jag stör mig med Slavin? Vadå? Att han står Jacob med 2C.
Ja.
Det är svårt för.
Det ska jag ta upp med.
En liten detalj redan. Ja, men gör det när du åker över. Ja.
Nej, men jag skulle ta honom före egentligen de flesta namnen här.
Men Charlie McAvoy då? Du pratar om honom som en Norris kandidat.
Ja, och det är det jag menar där vi är inne på att Kanadas högersida är så extremt stark och varför jag inte har McAvoy som given. Vill du ha mina givna?
Ja.
Då har jag Auston Matthews såklart. Patrick Kane. Jag har Jacob Slavin. Och Adam Fox. Och det är väl därför han ryker. Om vi då tänker fyra högerfattade backar, bara för att ta som exempel. Då har du Petrangelo. Du har Makar. Du har Dougie Hamilton. Och Fox då. Och då ska du då flytta på förmodligen Hamilton eller Petrangelo skulle jag göra. Jag skulle ha Makar högst av dem, även fast Petrangelo blev uttagen före, för att få in McAvoy. Och det kan jag absolut köpa, men då är vi inne på det här med given och inte igen. Men en av dem, Fox eller McAvoy, skulle ta sig in.
Du pratade om ytterforwards i Kanada. Mm. Och att man skulle kunna placera in några från övriga nationer. Jag tänker ju på en kille som jag hypade i förra avsnittet som du sköt ner honom ganska hårt. Han har varit bra i höst här. Kyle Connor. Skulle inte han kunna gå in?
Nej.
Nej, du gillar inte Connor.
Nej, men det är en bra målskytt, men en ganska begränsad defensiv spelare. Han har liksom vem ska han peta?
Nej, men så här, i en toppkedja, offensiva minuter enbart. Ja,
vem ska han peta?
Nej, jag har väl ingen på rak arm så här.
Det är nej, och det är det jag menar. Om du pratar om de här givna namnen. Matthews går in. Och då kanske en sån som till exempel Tavares, hans lagkompis, ryker. Du sätter in Patrick Kane istället för en sån som Stamkos. Och sen har du ju X-faktorn här är ju... Jag skulle absolut hålla Jack Eichel före typ Mark Scheifele. Men... Det bygger på att Eichel kommer tillbaka så frisk. Och hans tidslinje börjar bli väldigt, väldigt tajt. Han kommer nog inte spela hos. Men vi glömmer ju också här, om vi ska prata givna. Jag har satt upp Matthews, Kane, Slavin, Fox som givna. Plus också Connor Hellebuck och John Gibson.
Och då snackar vi sex
och här
stycken
är vi
totalt.
Faktiskt inne, här är vi faktiskt sex. Och här är vi inne på vad du var inne på med Ryssland. Du, beroende på hur det går för Demko här, så skulle du kunna argumentera för att du byter rakt av. Att du skulle ta Hellebuck, Gibson, Demko före någon.
Har du Demko så pass högt ändå att han skulle kunna vara aktuell för ett OS-lag?
Ja, han är ju trea här. Alltså för mig är ju Hellebuck... Jag skulle säga så här, fick jag välja tre målvakter oavsett nation så skulle jag välja Hellebuck, Gibson och Vasilevski. De tre är för mig de som jag hade...
Det har väl snackat senaste åren om att Gibson är en MVP-utmanare.
Ja, han var ju 2-3 år sedan så såg han ut som en hardspelare i halvtid. Gibsons problem är att han alltid... Han orkar aldrig hålla i. Han får så lite hjälp av Dax och då tar såsen slut.
Ja, okej. Okay. Då är vi halvvägs. Vi har tagit USA och Ryssland. 4 från ryssarna och 6 stycken amerikaner har Jonta satt ut i alla fall. När vi börjar tassa mot våra trakter. Men vi är inte hos Sverige riktigt än utan vi tittar mot öst och Finland. Och det är inte lika många alternativ här som hos USA eller Ryssland. Men jag har jag har 2 givna. Heiskanen och Barkov.
Jag håller med att de 2 är givna. Jag har ytterligare 2 namn på givna listan. Och det är Jussi Saros i mål. Som väl har visat en exceptionell förmåga senast förra säsongen att bli glödhet över en kortare period och spela som en toppmålvakt i ligan. Jag skulle välja honom före Binnington. Och sen har jag också satt upp Minko Rantanen som en sådan spelare som man skulle kunna peta in där. Till exempel före kanske Jonathan Huberdeau. Hyfsat likvärdiga spelare, playmaker yttrar, men Rantanen skulle komma på grund, inte minst på grund av sin kemi med McKinnon. Så att jag tror att han hade också kommit med om han hade varit kanadik.
Men Saros, lite kort här. Hade det varit All-Star team som hade spelat över en hel säsong, om jag tolkar rätt här, då hade han inte varit aktuell för dig. Men just eftersom att det är en kort turnering och att man kan få dem toppade under 2-3 veckor, att det är väldigt avgörande, då överväger honom ändå.
Jag hade nog tagit honom över Binnington ändå. För Binnington har ju också uppenbarligen visat att han kan vara het över en kortare tid eller till och med nästan en hel säsong. Men ännu mer ur den aspekten. Och sedan ska vi väl nämna ett namn till också som är väldigt nära här, Sebastian Aho. Som till exempel om man jämför honom med Mark Scheifele, som jag som extra forward i den här truppen, eller som 13 forward så att säga, så kan man absolut tycka att han är före, men han, den platsen ryker ju till Barkov. Så det är det man ska komma ihåg när man gör de här övningarna. Kanske att du sätter honom före Stamkos, men då kanske Stamkos plats gick till Rantanen och då ska han ersätta Huberdeau som var inne på. Så det är den ekvationen där jag känner att jag kan inte sätta alla... Jag kan inte sätta både Rantanen och Aho som givna.
Nej, och sen säger du det. Kanada har en väldigt stark centersida och varken Aho eller Barkov. Jag tycker att de är naturliga centra. Det är ingen du flyttar ut på en kant heller direkt.
Framförallt inte Barkov skulle jag säga. Men han färgar ju som centra. Det är ju ligans bästa tvåvägscenter en gång i säsongen.
Den finländare som det har snackats mest om, kanske inte alltid i positiv bemärkelse under de senaste åren, det är Patrik Laine. Har han någon USP i sitt spel som gör honom tänkbar ens?
Ja, alltså Kanada har inte jättemånga spelare med den kompetensen han har. Att panga in mål från vänstra tekningscirkeln. Faktiskt. Om man tänker hur de skulle formera sina powerplays skulle ju McKinnon ta den positionen i det ena powerplayet. Och i det andra så är det inte helt solklart vem det skulle vara om inte Stamkos är med. Och det är där jag tror att om man då ska jämföra att Laine skulle in här, om man då ska, jag tycker inte att han har visat nog för att vara med, men om man skulle verka in honom som en PP-specialist så faller det på Stamkos. För Stamkos har visat ett mycket mer komplett spel, ett mer mångsidigt spel, utöver att han är egentligen ett lika, om inte vassare vapen från den tekniken. Han har gjort det längre. Han har en annan... Stamkos kanske inte har samma våldsamma fart i skottet som Laine har, men han är otroligt pålitlig, duktig på att träffa mål, har utvecklat sitt passningsspel med åren. Så att jag hade nog valt Stamkos före, också för att han är lite mer mångsidig, tar tekningar ganska hårt. Jag skulle lita mer på Stamkos i liksom ett kollektivt försvarsarbete också.
Blågult fokus nu. För nu ska vi titta på förbundskapten Johan Garpenlövs gäng. Och där får vi ju sätta ut Viktor Hedman, givetvis i Kanadas backuppsättning. Utöver honom så är det väl en diskussion kring ganska många, va Jonta?
Det är det, men jag landar faktiskt i att Sverige är lag av de här som har minst antal givna spelare. Jag skulle säga att en målvakt är given. Lener och Markström är ju ganska svåra att jämföra. Men vi säger Lener då. Då skulle jag säga att ta honom eller Markström före Binnington, absolut. Före Kemper går absolut att argumentera för. Men att sätta båda som givna skulle jag inte göra. Men en av dem skulle komma med och kanske båda. Men vi säger Lener och Hedman som de enda givna. Det skulle kunna vara Lener och Markström.
En annan back då, Erik Karlsson, är det en bubblare i det här sammanhanget?
Nej, det är inte.
Trots att han själv säger att han är en av världens bästa backar.
Ja,
inget fel på självförtroende.
Till hans försvar så har han ju börjat enormt bra, och frågar mig igen om 2-3 månader så kanske jag ändrar mig. Men baserat på de senaste säsongerna och Kanadas enorma styrka på högersidan. Vi var inne på det förut. Alltså du har Petrangelo, du har McCarr, du har Hamilton som toppalternativen där. Det är ju egentligen tre spelare, åtminstone i utsidan av Norris diskussionen. McCarr är väl favorit, och sedan har du en Aaron Ekblad kanske som fjärde alternativet, eller Drew Doughty om du föredrar rutin. Och Doughty har ju också börjat bra, precis som Erik. Det ska vi inte underskatta heller med Erik. Det kan vi ju säga som en passus här, att jag tror inte att det är ett OS-år. Är inte oväsentligt för hans uppsving, tror jag.
Jag tror
han är faktiskt väldigt motiverad.
Ja, jag tror vi var inne på det i premiäravsnittet av NHL Puls också. När du motiverade Rantanen, då sa du att det finns ju kemi med en viss Nathan MacKinnon. Gabriel Landeskog här då. Skulle inte han kunna vara ett alternativ på en av kanterna i en sån kedja? Och ledaregenskaper, jag vet inte om det är överskattat i en sån här kort turnering.
Jo, det är klart att Landeskog har en verktygslåda som skulle kunna göra honom värdefull. Men om man kollar på det kanadenska laget, så det laget utgick ifrån hade inte med Ryan O'Reilly. Om, bara för att ge ett exempel här, de hade sin fjärde kedja var Tavares, Couturier, Stamkos och sen Scheifele och Barzal som får 13 och 14, ingen O'Reilly.
Vi kan väl säga att den går att hitta på Sportsnet också. Chris Johnston som har skrivit den.
Och där, i min värld, all cred till Gabbe, men en spelare som Ryan O'Reilly, jag är ett stort, stort fan av honom. Som kan göra allt möjligt. Men ja, du kan argumentera för att Landeskog har väl någonting som egentligen ingen av de här riktigt har. Han är ju en framförmålsspecialist. Så ja, du kan argumentera för Gabbe. Den är inte dum. Jag har inte tänkt på det så. Men på grund av hans verktygslåda så skulle han faktiskt kunna ta en plats.
Elias Pettersson då, med sin X-faktor. Vi sa det i förra avsnittet att ja, det är en topp 10-spelare om man ser till highlights-paket. Och han kan spela både center och ytter. Skulle inte han vara ganska kittlande att se en sån där kanadensisk OS-stress?
Ja, det är klart att där är ju frågan om tycke och smak. Men som vi var inne på, hade Matt Barzal som extra forward i den här truppen, och du kan absolut argumentera för att du håller Elias före. Men det är inte givet att göra det. Barzal är en väldigt bra spelare, och där återigen inne på att han är en kandidat men inte given. Och då ska vi också komma ihåg att för mig i alla fall i det här laget så är en spelare som Mika Zibanejad närmare än Elias. För att Elias i det här skedet av sin karriär är vad han är. Han är ett offensivt vapen. Nu tror jag att han har alla möjligheter att bli en kanonspelare. En kanon tvåvägscenter. Så småningom när han får förtroende att växa den här rollen. Men i det här skedet av deras respektive karriärer så är det bara Mika som beprövat är det. Och där kan jag se att man till exempel väljer honom för en Mark Scheifele. För att Mika har dels alltså väldigt stor rutin i till exempel boxplay. Om man vill använda dem där. Han har också det där direktskottet faktiskt, som var inne på att Kanada inte har riktigt. Så att jag hade hållit honom som mer sannolika komma med i Kanadas lag än vad Elias är. Men återigen, jag kan inte sätta honom som en given.
Det är jättebra att du nämner Mika. Då har vi diskuterat totalt 7 namn hos det svenska laget som skulle kunna vara aktuella för ett kanadensiskt OS-lag. Det här är ju liksom i ett parallellt universum, i en fantasivärld ska vi såklart säga. Om man inte har fattat det, vilket jag tror att man har gjort som lyssnare. Finns det någon annan, jag har inte skrivit upp någon i alla fall, hos Sverige som man skulle kunna klämma in eller tackla in på något hörn? Det känns inte så, va?
Nej, alltså du kanske kan tvinga dig själv till att tycka att Jonas Brodin eller Mattias Ekholm kan vara intressanta istället för typ Morgan Riley eller... Men jag vet samma här. Det här laget som jag har tagit ut, de har ju liksom inte ens Jacob Chychrun med liksom. En spelare som ledde backarnas målliga i fjol. Så att nej, jag tror inte det. Och då ska vi också komma ihåg att egentligen så ryker ju Rileys plats till Hedman i det här scenariot. Så att nej.
Summa summarum här. USA har flest spelare som du tycker är värdiga en plats i Kanada. Ryssland 2, Finland 3 och Sverige 4 helt enkelt.
Ja, så ska Sverige vinna får det vara en kollektiv insats.
Men är det så du håller dem också rent kvalitetsmässigt? För man kan ju prata om så här att okej, okay, ett landslag har plats 1-5 absoluta toppspelare och sen droppar av ganska kraftigt. Medan ett lag som Sverige kanske har 1-20 ganska jämnt men ingen riktig spets om du förstår vad jag menar. Så har du den här inbördesordningen inför OS också eller har du ett annat tankesätt där?
Där skulle jag hålla Sverige förmodligen som trea. Jag skulle hålla, min topp tre just nu är Kanada, USA, Sverige. Och jag har USA som tvåa för att de har den här, dels har de målvakterna. Och de har topp klass på alla positioner. De har riktigt bra backar. De har ändå Matthew som första center. De har lite offensiv spets. De har lite rollspelare där. Sverige samma sak, fast lite mindre stjärnglans skulle jag säga. Och sedan Ryssland extrem... Ryssland har ju den spetsigaste ytterforwardsbesättningen. Tunna på centerplatsen. Just nu är Malkin deras första center. Och det ser inte jätteimponerande ut. Med tanke på det vi var inne förut. Och sen blir det ett ganska stort klapp. Och backsidan är alltid en svaghet där. Lite samma med Finland. Bra spets, men förutom Heiskanen på backsidan så är det väldigt tunt. Och samma där på målsidan. Det är egentligen bara Saros nu. Så länge Rask inte spelar.
Sista frågan under delen Läktar GM. Tror du att Garpenlöv kommer ringa in OS? Och höra av sig?
Han behöver inte det. Han har ju fått allting här nu.
Exakt. Och vi ska faktiskt försöka prata om Tre Kronors eventuella OS-trupp framöver, jag och Jonta också. Kan hända att det blir ett OS-specialavsnitt framöver där vi tar ut målvakter, backar och forwards. Men nu ska vi faktiskt fortsätta tassa in på det här blågula spåret som vi har öppnat upp. Momentet där vi powerrankar de bästa svenskarna i NHL är hos oss. Vi döper till kycklingtoppet. Det har hängt med sedan NHL-kvarten, programmet jag och Jonta gjorde för Expressen förra säsongen. Vi skulle säga kycklingtoppen. Det är väl hämtat från uttrycket chicken swede.
Ja, det är det.
Och så svenskifierade vi det och så la vi till toppen. Det är väl också svensktoppen som beblandar sig här.
Exakt, det här är en riktigt härlig mix av... Det är mycket olika saker, referenser.
Starkt. Ja. Premiäravsnittet av NHL Puls, då utsedde du och jag varandra till profeter. Vi tittade i spåkulan och tänkte så här, okej, vilka fem svenskar kommer vara bäst säsongen 2022? Då satte du ut Elias Pettersson, Mika Zibanejad, Viktor Hedman, Joel Eriksson Ek och Robin Lehner. Så de hänger med oss från föregående episod. Och framöver i underkycklingtoppen så kommer jag ha fem kandidater. Och sen så ska du helt enkelt välja fem av de totalt 10 spelarna. Och jag får inte nämna någon som redan finns på listan. Den här veckan har jag satt ut Elias Lindholm, Erik Karlsson, Lucas Raymond, Gustav Forsling, Jonathan Dahlén.
Ja, jag saknar ju ett par namn här. Men om vi säger så här då. Jag kommer sätta Elias Lindholm som etta. Det har varit säsongens svensk så här långt. Vi sätter väl... Vi kör till Lucas Raymond som tvåa. Det har ändå sprakat om honom. Vi ger Erik Karlsson en tredje plats. Vi låter Viktor Hedman vara fyra. Och sedan... Här hade jag ju velat ha Jakob Markström.
Jo, jag vet.
Men okej då.
Du får inte ha någon.
Reglerna är tydliga. Mm. Vad hade jag för kandidater med? Dahlén, Forsling och...
Ja, du har ju Robin Lehner, Joel Eriksson Ek och Mika Zibanejad. Och Elias Pettersson från din femma förra veckan. Eller förra månaden. Så det är någon av dem. Och jag ursäktar mig för att Markström... Jag vet att han var i glödhet, men jag missade faktiskt så...
Ta ja, men då slänger vi in Mika.
In
Mika får femteplatsen.
Mika får femteplatsen. Jag vill ju prata lite om Gustav Forsling faktiskt. Snittar över 20 minuter per match. Är i Florida som fortfarande är obesegrat. Har ju kommit som en komet här senaste året. Är inte han ändå att tassa på den här femman? Det är inte så många backar som spelar över 20 minuter per match av svenskarna.
En spelare som jag spontant kanske hade hållit för honom är nog Oliver Ekman Larsson. Som också är en spelare som egentligen... som spelar topp 4 har gjort det väldigt bra. Nu beror det på vad man ser också. Jag har ju sett Vancouver här, jag var ju där och så där. Man blir ju färgad av det såklart, så det ska vi erkänna. Men jag förstår vad du säger, men samtidigt är det mer så här att du jämför ju Forsling med sig själv.
Så är det. Alltså,
vad, jag har ju svårt att säga att jag skulle kunna hålla Forsling generellt sett över till exempel Jonas Brodin eller Mattias Ekholm, spelare som spelar snarlika roller.
Då kommer vi till min nästa fråga som jag hade, eller fundering. Så här. Skulle han kunna... var aktuell för ett OS-lag för Tre Kronor, men det låter absolut inte som det är på ditt sätt att resonera här i alla fall.
Vi får ju se vart det tar vägen, men spontant nej. Om vi förenklar det här lite grann, att en spelare som blir ordinarie vid 25 års ålder generellt sett har kanske inte den talangnivån som krävs för att ta sig in på den här i ett sånt celebert sällskap. Jag menar, vi pratar ju om en OS-trupp där vi har svårt att klämma in Rasmus Dahlin eller eller Ekman Larsson, till exempel på vänstersidan, om vi ska prata vänsterfattade försvarare, och att Forsling då ska ta sig in. Han ska göra en väldigt bra höst. Och det är ingen kritik mot Gustav Forsling som har gjort det fantastiskt bra. Det blev egentligen kanon för honom att få komma till Florida, där Joel Quenneville, som han hade i Chicago, som gillade honom, var tränare, och han kopplade systemet direkt och fick stort förtroende. Uffe Samuelsson finns ju med där också, som han hade i Chicago. Så att det blev, han fick en gyllene möjlighet, och till hans stora cred tog han tillvara på den så bra han någonsin hade kunnat.
Det har kommit in flera frågor om Erik Karlsson. Jag tänker att vi buntar ihop dem till en frågeställning här. Det är bland annat Ylitalo Pietti, coach Fredrik Nelson och Jonas Ragnarsson som vill att vi ska diskutera Erik här. Och om man på något sätt har studsat tillbaka och börjat likna den riktiga Erik Karlsson, om man ska säga så.
Jo, men det är ju inget snack om att det kommer väldigt positiva tongångar från San Jose gällande Eriks spel. Mer än vad man hörde någon gång under fjolåret egentligen. Så att så här långt, ja, absolut. Det är ett litet arbetsprov, men så här långt, ja. Och som jag var inne på förut. Alltså, vi pratar om en kille som är lika gammal som Victor Hedman, som Alex Petrangelo, alltså Roman Josi. Han behöver absolut inte vara för gammal. Sen att han på grund av skador, på grund av ålder, inte kanske har samma fysiska kapacitet, absolut. Han kanske inte kommer dominera som 2016-2017 igen.
Två frågor här då. Hur viktigt tror du ett att det var att han klippte bort hår? Och nummer två, att han fick en lång försäsong på sig. Det är den seriösa frågeställningen av de två jag hade.
Jo, men det tror jag kan vara bra. Men sen tror jag också liksom att han... Jag tror att Erik bara är en människa. Och att det påverkar nog han... Visst, han är professionell och går ut och gör sitt jobb. Det är klart att det påverkar om några procent att spela en säsong som man vet är mer eller mindre avsågad, borträknad och så vidare. Nu kommer de in i det med ett par unga nya ansikten. Det finns lite framtidstro för första gången på ett par år i San Jose, skulle jag säga. Och vi var inne på det förut, både tidigare avsnittet och förra avsnittet, att det är ett OS-år, så han spelar även för att visa upp sig inför det, komma i form inför det. Så det finns många faktorer till vart han kan få de där sista procenten. Och för en spelare som Erik, som på individuell nivå egentligen har uppnått det han kan, så handlar det ju i det här stadiet av hans karriär om att vinna saker. Och att han då tappar några procent när han spelar i ett lag som han, tror jag i alla fall innerst inne, vet inte är Stanley Cup-kaliber. Absolut.
Du, snackas det för lite om Elias Lindholm här hemma? 6 mål hittills, högt upp i skytteligan. Och jag har faktiskt sett honom på plats. Du har ju sett honom betydligt mer. Men några av de matcher har jag fått se när han är ute på isen i Calgary. I, vad heter arenan? Saddle Dome Arena? Ja. Och det man slås av när man ser honom live, det är att han är ju väldigt robust och stark i kroppen. Han kan ju spela både center och vinge. Och han har ganska mycket verktyg i sin repertoar också. Man tänker sig, ja, men det är en målskytt, han är lite flashig och så. Men det är ju ibland en liten grinder och jobbar hårt och hög arbetsmoral. Han har ganska mycket ändå.
Jag brukar säga att det här är den mest underskattade än allsvenskan. Även om jag ofta blir trött på den.
Underuppskattade då?
Underuppskattade svenskan. Det är bättre. Mycket bra ord. Vet du hur många svenskar sedan han flyttade till Calgary? Hur många svenskar som har gjort fler poäng än honom?
Mika Zibanejad?
Ja.
Gabriel Landeskog?
Nej.
Victor Hedman?
Nej.
Bäckis?
Nej. Jag kan stoppa det där. Det var slut på Mika.
Jaha, det var bara Mika.
Han är några poäng för Gabbe som har färre matcher spelade, så det beror på hur man räknar. Men bara det faktumet. Även två i gjorda mål efter Mika, ett par kassar före Gabbe. Och då pratar vi med en kille som i princip är Calgarys första val i boxplay också. Som du var inne på, spelade ytter i början i första serien, perfekt komplement. Har nu fått gå in och spela center för att det är en svaghet för dem, och som du var så kan egentligen göra allting. Jag brukar alltid säga att han, för den som gillar basket, är han lite av en post-up-spelare. Han är väldigt bra från cirklarna neråt, vrida och vända, nästan spela med ryggen mot kassen, kan alltså göra allt. Hans skott just nu, jag menar, vissa av målen han har gjort här är ju det är bra kräm alltså.
Men det där vrida och vända, han har lite av vad Raquel kanske har, va? Om man ska ta en svensk jämförelse.
Absolut, och väldigt stark också i kroppen. Vi såg det här otroliga målet som han gjorde mot Washington när han axlade bort John Carlson och hängde den där. Watch out for Lindholm. Lindholm trying to get a step in there. Shoulders Carlson away. Works to his forehand and scores. Elias Lindholm again. That is a highlight reel goal. I mean, you can't do much about that.
He's led the team in goals two of the last 3 years, and it looks like he's going to do it again this season. There's the counterattack on Carlson, unsuspecting, and that is some flashy finish by the Swede.
Jag rekommenderar, jag har lagt upp det klippet på Twitter. Jag tycker ni ska gå ner och titta, för att det är så otroligt roligt när han skakar på huvudet åt sitt eget mål.
Men alltså, väl förtjänt då att han är etta på kycklingtoppen. Och vi återkommer till den listan nästa månad. Ja, dags för en djuplodande diskussion igen här efter att vi har lämnat kycklingtoppen och tagit lite ytligt på några av svenskarna där borta. Nu är det vad händer, punkt, punkt, punkt. Och ibland så kan det vara att vi har två, tre snackisar här, eller så väljer vi bara ett ämne. Och den här gången så är det Call the Racet vi ska prata om. För vad händer, punkt, 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 i Call the Racet. Och det är många av er där hemma i stugorna, för att använda det begreppet, som undrar om, okej, kan det vara någon svensk som vinner Call eller inte? Alfred Gustafsson har ställt den frågan. A. Fredriksson, Malmenta och Mattias Dahlin pratar om Raymond och Jonathan Dahlén bland andra. Och vi kastar väl över den? Eller vi skjuter den pucken till dig, Jonta. Vad händer i Call Racet? Har vi några svenska alternativ och val där som kan vara hållbara över, ja, hela
William
säsongen?
Ja, William Eklund ska jag väl nämna också där kanske, som en spelare som folk har nämnt också. Alltså först och främst Eklund måste jag bara säga så här spontant när man ser honom, alltså vilken touch han har. Ja, det är mysigt att se honom. Men med det sagt, ska jag plocka ut någon svensk som jag tror är en långsiktig kandidat, så är det Lucas Raymond. Han har visat, han har producerat på flera olika sätt, alltså gjort mål på olika sätt, gjort poäng på olika sätt. Smält in otroligt bra i den där första kedjan med Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi. Och det känns bara som att han redan nu på något sätt har cementerat sig som en spelare som kommer att vara en drivande faktor i Detroits offensiv hela den här säsongen. Och där tror jag att Dahlén och Eklund inte riktigt är än.
Nej, men man ska väl säga det om Dahléns säsong. Du sa att det var en 50-50 chans att han skulle ta en ordinarie plats i Sharks. Nu vet man inte, han kan ju skickas ner till AHL under den här säsongen om han inte levererar, men han har fått en plats i första kedjan, spelar PP, ett ganska stort förtroende här inledningsvis i alla fall, och det säger väl en hel del.
Absolut, och det är inget snack om att man, det känns, jag menar, både han och Eklund spelar topp 6 minuter och det känns som att de verkligen vill ta en ordentlig titt på dem, men också att de använder de här spelarna lite grann för att lyfta optimismen, både hos fansen men också hos spelarna. Jag tror att det påverkar. Såg Erik prata om det, liksom att han, när han kom in i ligan, hur äldre spelare pratade om att man fick energi av yngre spelare. Han är svårt att förstå, men han gjorde det nu. När han ser till exempel Eklund komma in och
vet vad han är? Så. Han är en virvelvind.
Ja, faktiskt.
Bästa sätt att beskriva, ja. Lillfimpen där.
Så att det tror jag, men jag tänker på en sån som, alltså om man ska dra det riktigt långt, liksom, Thomas Hertel har ju utgående kontrakt. Och det är klart att en del av säljspitchen för honom kan vara att, ja, men tänk, du, om du signar här i 5 år till, då har du Eklund på din kant som kommer att servera dig.
Nu när vi pratar om Eklund, det är ju rätt många djurgårdare här hemma som hoppas att han ska vända hem. Och nu har ju inte Eklund spelat de senaste matcherna, han har varit på bänken och läktaren. Tror du, för det är 9 matcher som krävs för att få ett seniorkontrakt eller att NHL-avtalet ska kicka in. Tror att Charles tänker att, ja, men nu har vi luftat honom i den här miljön. Vi skickar tillbaka honom till Sverige för den här säsongen så får han utvecklas där istället.
Alltså med en spelare som Eklund med den talangen, så tror jag faktiskt att, ska man bara tänka lönetag strategiskt, är det bättre att bränna det där året? Tror jag. Sparar du honom, låter han komma tillbaks 1 år äldre och då 3 år och verkligen visa sitt värde, då kommer han att bli dyrare än om du låter bränna det här året och sen låter han spela 2 år till. Så där har du ett skäl som kanske inte alla tänker på, till att låta honom vara kvar. Och jag får väl intrycket av att, jag var ju inne på att tidigare någon gång att det kanske inte är en optimal miljö att vara, för det kändes som så mycket var stökigt kring klubben. Men nu har de ju faktiskt till synes en väldigt bra harmoni och det är mycket som funkar bra och sånt där. Alltså att, ja, alltså, det bygger helt enkelt på om man platsar eller inte. Och som du var inne på, han har ju fått sitta på läktaren, så att det är inte säkert att han gör det. Och gör han inte det, visst, skicka hemma. Men annars så, jag blir inte förvånad om han blir kvar.
Den hetaste kandidaten till Calder tycker jag här och nu är Moritz Seider, som var i Rögle förra säsongen. Otroligt bra. Jag tyckte att han var SHLs bästa back genomgående under förra året. Och redan nu så får man väl säga att han är Detroits 1. veta ändå. Eisenman har ju, eller Eisenman med hela ledningen har ju litat på honom i alla situationer, och precis som i Raymond så är det en kille som gör sitt första år där borta, men det verkar inte spela någon roll, för han är ju första backpar, han får spela boxplay. Jag tror till och med han har haft lite offensiva minuter i PP här också inledningsvis. Så Seider skulle jag vilja sätta ut som favoriten. Bubblar runt omkring. Anton Lundell i Florida. Vad händer med Spencer Knight? Kommer han få spela mer än vad han gjort här under hösten? Bobrovska har ju haft det stora förtroendet i alla fall. Men det är ju en av de absolut mest spännande målvaktstalangerna i den kullen. 0-2 som han är, Spencer Knight. Eller om han kan vara 0-1 eventuellt. De, säger jag, är de, men rivalerna runt om Raymond om Calder-trofén.
Ja, jag håller ju med. Seider, absolut, kan man kanske utse som favorit. Knight är där. Du har egentligen två målvakter till i Alex Nedeljkovic i Detroit, som fortfarande räknas som rookie, även fast allt han gjorde i Carolina i fjol. Och även Jeremy Swayman faktiskt i Boston. Det är många i Boston som tror att det är han som är deras första målvakt och inte Linus Ullmark. Så där har du egentligen tre målvakter som har chansen att ta en första spade, och det är ju alltid ett starkt caller case. Du har
Bowen Byram kanske också.
Byram och även Jamie Drysdale nere i Anaheim. En väldigt talangfull back som får många minuter där. Så där har du också bra kandidater. Och pratar vi forwards så kom ju både, skulle jag säga, Trevor Zegras och Cole Caulfield in med mer hype än Lucas Raymond den här säsongen. Så att Raymond har börjat jättebra, men det finns många väldigt talangfulla spelare som också har möjligheter att få spela stora roller. De är inne på Seider och Drysdale till exempel. Hade de spelat i väldigt bra lag så hade de kanske inte fått lika framträdande roller, även fast de inte hade varit sämre.
Vill du veta vad jag tycker är kul med de här spelarna? De flesta är 0-1 och 0-2 som vi pratar om. Nej, jag fick ingen samtalsstöd där inte.
Nej, jag kände att jag bara... Det är uppenbart
du nickade
att
du kommer att säga. Du nickade, det är svårt att lyssna då.
Jo, men det var en retorisk fråga.
Jo. Det är ju att alla de här färgade under U18-VM i Örnsköldsvik. Att man redan då fick se dem på nära håll.
Sverige, så att det är egentligen moderprodukter här också?
Ja, absolut. Övningsklubben kan ta
det är något, också. Det är något i vatten.
Ja. Precis. De var ju här i 2 veckor. Fattar du hur mycket vatten de kan dricka? Kände inte att det var övis dialekt.
Nej, det var absolut
lite norrbottniska. Nej, men... Jag sätter ut Seider som favoriten i alla fall. Har du någon etta? Tydlig sådan. Vi har ju så många som vi har nämnt här.
Nej, jag har inte en tydlig, men jag kan däremot köpa Seider som etta. Och det känns också lite så här, en trofé som Calder går ju sällan till en back. Nu hände det ju alldeles nyss här. Men
han är 20 år gammal och spelar redan över 20 minuter per match. Och som
ja,
jag
men alltså, vi är ju inne lite på Makar-Hughes-grejen, att egentligen de går in direkt och i princip är sitt lags första backar.
Ja, och med Seider också, han har ju varit ett fysiskt praktexemplar i 3-4 års tid. Han har ju varit en senior, han ser ju ut som någon som har varit i ligan sedan han...
Fördelen för Seider också, om vi ska prata om honom, är att hans förtjänst jämförde med till exempel Makar och Hughes, så är de kanske lite spetsigare offensivt kan vi väl säga. Lite mer spektakulära liksom. Och för en spelare som Seider verkligen får vinna ett pris som Calder, så behöver man en liten kampanj bakom sig. Någon som lyfter fram hur mycket annat bra han gör. Och spelar man på ett ställe som Detroit, en liksom klassisk hockeymarknad med stort medieintresse, så ökar de chanserna. Det är ju svårare för en spelare som Seider att vinna Calder om man spelar Arizona. Kontra om du ska jämföra med en poängproducerande forward.
Apropå Arizona, jag vill bara slänga in Victor Söderström här också. Och svensk bekantningen Martin Fehervari, som är i Washington. Spelar i andra backpar, men inte helt snett på det. Så de...
Ett fint mål i gubbhörnet här.
Ja, första NHL-baljan.
Jajamän, så bra.
Där har vi det. De som ligger i pole position för att ta hem Calder 21-22. Då har det äntligen blivit dags, känner jag i alla fall, att quizza min gode vän Jonta Lönta Lindqvist här. Visst vet du att du heter Jonta Lönta i min telefonbok?
Ja, din sambo brukar påpeka det när hon blir frustrerad att jag ringer vid fel tillfällen.
Det sker för ofta, kan vi tillägga. Nej, men skämt åsido här. Det är ju så att du hade poängliga vinnarna, eller topp 10 poängligan 11-12 förra avsnittet. Tycker du presterade bra?
Godkänt. Vad hade jag? 4 av 10?
Jag tror att du hade det.
Det var 5.
Kan ha varit 5. Vi ger dig 5 rätt där i alla fall. 5 av 10, hälften. Och konceptet här är som sådant att du har 90 sekunder på dig att svara på det jag kastar emot dig. Och du har ju hur många gissningar som helst, så du kan ju
vilket
bara rabbla.
Inte var klargjort senast. Ja, då går vi vidare.
Men nu vet du det i alla fall. Och tiden startar, jag med tidtagarur här framför mig, den startar ju när jag presenterar för dig. Och jag vill ha alla Stanley Cup-vinnare på 2000-talet.
Lag. New Jersey, Colorado, Detroit, New Jersey igen, Tampa, Carolina, Anaheim, Detroit, Pittsburgh, Chicago, Boston, Kings, Chicago, Kings, Pittsburgh, Washington, St. Louis, Tampa.
Allvarligt. 26 sekunder. Ja, det var imponerande.
Tack.
Jag brukar ju, när jag inte kan sova, så brukar jag rabbla VM-vinnarna i fotboll från 2018 och tillbaka. Är det här liksom din metod när du vill att John Blund ska komma?
Nej, men jag kanske borde börja testa det.
Ja, jag tycker att det är effektfullt. Man vaggas in i någon slags trygghetszon.
Jag undrar hur långt jag skulle ta mig.
Ja, du kan få fortsätta. Vi ska ju säga det också att du började ju bakifrån. Du började på 2000.
Ja.
För de som inte hängde med. För du nämnde inte årtal. Men 2000 med Devils och så avslutade med Tampa sista två här.
Mm. Förlåt.
Jag tyckte det var snyggt också att hur naturligt du hoppade över 2005. Lockouten.
Ja, det är en...
Men du känner dig mer trygg med det här momentet nu, tror jag.
Ja, men verkligen. Men det här hade jag också... Ja, fast den var ju... Om jag ska vara helt ärlig så var den för lätt.
Okej, var den det? Skulle du ha gått tillbaka till 80-talet?
Ja, men den skulle jag sätta också, tror jag.
Okej, ge mig 90-talet snabbt här då.
Edmonton, Pittsburgh, Montreal, Rangers, Devils, Colorado, Detroit, Dallas.
Ja. Okej, vi får nog sammanfatta det som att det var för enkelt den här gången. Under testet som vi har döpt den här punkten till. Bra jobbat, Jonta. Då tar vi oss an sista delen av avsnittet. Ja, och det är faktiskt premiär här för frågelådan i andra avsnittet av NHL Puls. Och vi pratade om det inledningsvis att det var många kloka funderingar och frågor som skickades emot oss på sociala medier och i vår mailkorg. Det är adam.johansson@expressen.se som gäller om ni vill komma med gästförslag till övriga delar av Hockeypuls podcast eller om ni bara vill snacka NHL med mig och Jonta. Här är det faktiskt många som har tänkt fram så pass bra saker att vi kommer göra det här till framtida moment i podden. Mats Andersson frågar bland annat vem kommer bli nästa svenska lagkapten i NHL. Det ska vi diskutera i ett annat avsnitt. Och Rasmus Hellman vill att vi ska sätta upp världens bästa powerplay. Det tycker jag också är en väldigt rolig puck att diskutera. Så vi tar de två framöver. Och sen går vi igenom lite snabbt här ifrån våra lyssnare vad de tänker på efter 3-4 veckor av NHL-spel. Jonas Fransson undrar, när får Stan Bowman sparken? Management har inte övertygat sedan Dave Talon drog till Florida. Vad är hans plan? Var det inte bättre att starta igång en ordentlig rebuild för 2 år sedan?
Det där är en kryddig åsikt med tanke på att de vunnit 3 Stanley Cup sedan Talon gick till
ja, det är väl
Florida. Man kan ju argumentera
Bill Cito som har Floridas huvudsakliga ansvar också.
Ja, han är GM. Men är Talon kvar i klubben? Nu blir osäker. Har någon rådgivare?
Han var ju AS-GM har jag för mig i fjol i alla fall.
Saksamma. Talon gick, man kan ju absolut argumentera, han gick ju 2009. Han fick sparken. Det här har inte jag kollat upp. Men han hade ju någon schabbel när han klantade till något pappersarbete och hej och hå med liksom spelövergångar. Men han gick ju 09. Så att man kan ju absolut hävda att det första laget som vann i stora drag var hans lag. Mm. Och även egentligen stommen var ju det. Ja, men alltså,
han satte väl kärnan.
Jag kan ju tycka att det är väl orättvist mot Stan Bowman att säga att han...
Okej, han tar det lite för långt.
Ja, som sagt. Har man vunnit 3 Stanley Cup, det är väl ganska övertygande.
Men jag tycker ändå att Chicago-funderingen där, Erik har också ställt frågan, Seth Jones och kollat om vad händer där. Och just kring rebuild, det kändes som att de under ett år tänkte att efter att Quenneville försvann och Colleton tog över och gick upp från AHL att okej, nu tänker vi långsiktigt här, vi får börja om från ruta 1. Men att Taves och Kane surade ihop och tänkte att nej, men vi ska ju vinna här och nu. Är det lite så det är? För nu har de tagit in Jones och Fleury och det känns som att de är en utmanare ändå, trots att de har börjat ganska svagt.
Ja, de gick ju onekligen för det. Så är det ju. Och, alltså, Seth Jones är en vattendelare i hockeyvärlden som många vet. Inte alla gamla klassiska hockeygubbar gillar honom. Han är en old school-spelare.
Men inte så bra underliggande?
Nej, där har det alltid varit lite frågetecken. Men de tar ju ändå in en sån kille som många ser som en första back. De tar in Vessen av vinnaren. Det är klart de går för det nu. Och samma där. Alltså, nu tyckte jag att han... Jones kan man ifrågasätta. Han betalade mycket till Columbus och gav honom ett väldigt bra kontrakt. Men samtidigt... De har ju liksom bra unga spelare på väg upp. De har fortfarande Kane och så vidare. Ibland är det så här, nej, det är inte ett perfekt läge. Men ja, ju mer jag är runt NHL, desto mer inser jag att de kommer så sällan. De perfekta lägena kommer så sällan. Och ibland så måste man bara ge sig själv så många möjligheter som möjligt. Och jag tänker, St. Louis är för mig det bästa exemplet. St. Louis är ett lag som var liksom en utmanare utan att vara en favorit i typ 10 år i sträck. Och som egentligen aldrig hade en elitspelare. Tarasenko var på toppen av sin förmåga. En av världens bästa yttre. Det var
Pietrangelo.
Pietrangelo var på toppen av sin förmåga alldeles utanför Norris-diskussionen. Han hade en fjärde plats som bäst. Även om man kan säga också att jag vet inte om jag skulle säga att han har varit en av världens 4 bästa backar, kanske.
Men du ger mig en väldigt bra brygga här. Mm. När du nämner Blues. För det är några frågor om St. Louis. Andreas Hansson, min goda vän och tidigare kollega. Vad ska få fler svenskar än mig att hålla på St. Louis? Och du som har bevakat dem när de har vunnit Stanley Cup. Märkte du att det fanns några svenska Blues-fans här hemma då? Eller är det bara Hansson?
Inte jättemånga. Det som är häftigt med St. Louis är att det är så många som bor kvar där. Det är liksom typ så här 50 spelare som bor kvar i St. Louis och ingen av dem är ju därifrån. Och det är inget speciellt med St. Louis så liksom. Det är, ja visst, det är väl halvtrevligt väder, du kan spela golf stor del av året, men det ligger ju mitt emellan västern, inte så här stränder, det är inte trendigt och hit på något sätt, men liksom alla, till och med Gretzky, vad spelar han där? Han spelade ett par månader, han har haft ett hus där sedan dess. Ja. Det är rätt sjukt. Ja. Och han bor där nu också. Alltså de utgår från St. Louis.
Okej. Okay.
Vilket är ganska oväntat.
Verkligen. Filip Ekdal, är St. Louis for real i år? Hur många poäng gör Jordan Kyrou under grundserien och är han en kandidat till Kanadas OS-lag?
Nej. Men du gillar ju Kyrou, du kan ju svara på det.
Jag har inte sett allt för många Blues-matcher, ska jag vilja erkänna, men jag har sett mycket highlights i alla fall. Och jag tycker att han är NHLs Pavel Brändel. De som fattar, de fattar. Right-skytt, ganska höga axlar, lite bred i sin åkning. Jag ser likheterna helt enkelt.
Jag kände där att du liksom som att Pavel Brändel var världens smalaste referens.
Att folk inte fattar vem det är.
Ja,
jo, det tror jag de flesta gör efter alla mål i Mora och Brynäs. Men är St. Louis for real i år?
Alltså det är fortfarande ett bra lag. Alltså de har en riktigt gedigen topp 9 skulle jag säga. De har bra backar. Är det tillräckligt bra för att vinna? Nej, och det är det jag menar med det här med att ge sig själv så många chanser som möjligt. Att St. Louis var ett lag som på pappret aldrig var favorit. Men de gav sig själv så många chanser att till slut föll allting på plats. Och det är väl en sån grej där man kan prata med ett lag som Chicago. Nu har ju de uppenbarligen, de krämer det ur det mesta möjliga får man säga, ur sitt verkliga fönster. Men kan de vara ett lag på utsidan? Förmodligen inte, men ibland får man bara chansa. Jag tänker lite på Vancouver som går för det. Var Vancouver ett lag som egentligen var i ett skede där man tradar för spelare som Connor Garland och framförallt Oliver Ekman Larsson kanske? Kanske inte. Men inget lag kommer att vara perfekt.
David P. Hur kan Pens vara så bra utan Malkin och Crosby? Liten sample size, men ändå. Borde Sullivan få mer cred?
Jag tycker väl att jag brukar vara bra på Mark Sullivan cred, men absolut. Det här är ju liksom en av ligan. Det här är ju samma sak. Jag har ju sagt det många gånger förut när man pratar om coacher. Att vi blir väldigt fort trötta på att berömma bra coacher. Och det är så här, ja, han vann sina 2 Stanley Cup. Pang liksom. Och då var det som att nu har han fått nog med utrymme. Liksom. Nu ska vi prata om andra. Men alltså, jag tycker att Pittsburgh egentligen de senaste 3 åren har överraskat positivt varje år sett till vad man har förväntat sig av dem. Och så hade de kanske ett eller liksom år där de inte presterade som man tänkte. Och de 2 åren innan så vann han Stanley Cup. Så det är så här.
Ja, och bara för att förstärka Davids känsla där att de överpresterar med ett ganska medelmåttigt spelarmaterial, så deras centersida just nu är Evan Rodriguez, Teddy Bluger, Drew O'Connor och Brian Boyle. Brian Boyle som kom in på tryout-kontrakt här och Drew O'Connor som är rookie.
Ja, Boyle spelade inte ens i fjol. Han fick ingen kontrakt i fjol.
Nej, och det är helt otroligt att man med den centersidan kan han vara så pass högt upp i sin division.
Ja, nu blev väl typ Letang också skadad.
Ja, han är inte med på sex backar just nu.
Nej. Så att,
och de har Tristan Jari i mål som inte direkt är rutinerad heller. Så att det är helt otroligt egentligen vad Penguins har gjort så här långt.
Ja, men alltså när vi pratar om... Alltså det enda egentligen man kan använda mot Mike Sullivan för att inte säga att han, det här är liksom en av världens tre bästa tränare är väl egentligen att han bara gjort det i ett lag. Och det är det jag brukar säga med Barry Trotz när jag lyfter fram honom, att han gjorde bra saker med väldigt små medel i Nashville massa år, kommer till ett rakt motsatt situation i Washington med elitspelare, med bra resurser och allting, och får det att funka. Och sedan går han till Islanders med en helt annat spelarmaterial och får det också att funka. Och det är väl det jag menar med där man kan säga att Trotz på något sätt står ut för mig som den bästa, men Sullivan är ju där i den diskussionen.
Jag kan ge en rekommendation här också när vi pratar om Penguins. Patrik Alvin, assisterande GM där tidigare, och han var ju uppe som GM faktiskt under en kort session förra året. Gästade podden i våras. Ni kan lyssna på det avsnittet också. Han pratade lite med Mike Sullivan och vad som sticker ut hos Penguins-coachen där. Fortsatta frågor från er lyssnare. Vi kommer inte hinna med alla såklart, men vi tar upp några till här. Och Patrik Wenström undrar, vilket är det bästa sidospår du kan komma på? Svårt, så spontant för dig.
Då kan man inte forcera fram.
Det går inte forcera fram. Vi får säga det helt enkelt. Digital trivsel.
Digital trivsel?
Ja, undrar. Det är vad heter det? Sociala medienamnet den här personen jobbar i alla fall.
Ja, okay. Men jag hade en så här sidospårsfråga.
Jaha, okay, ja.
Du är ju, vad är du, 27? 28?
Ja, någonstans där.
När
börjar komma upp i den här åldern. Men...
När var du senast på en förfest?
Det var ju, ja, det var innan corona, så vi snackade i mars 2020. Räknas nyårsfirande som förfest? Eller måste man gå ut och klubba?
Inte. Nej, ja, precis. Och det jag vill komma till med här, jag pratade om det här om dagen, att det är ju en grej som man växer ifrån. Alltså, att använda ordet förfest, är ju, det gör man ju inte när man är i min aktningsvärda ålder. Och man går ju inte heller på förfester, där det är så här, nu ska vi sitta här och trycka på inför klubben. Nu går ju folk på middagar eller möjligtvis en AV.
Ja, och jag tror man drar gränsen vid 25. Att då är förfest utdöende och att de här sällskapliga middagarna med kanske lite spel innan man går ut och klubbar tar över.
Det är väl ingen som spelar TP och går ut och klubbar?
Jag brukar göra det.
Nej.
Ja, men,
okej, 25. Ja, okej, ja.
Jag skulle säga det i alla fall. Digital trivsel. Vegas, inte så bra som man trodde så här i början. Tänkande ansikte emoji.
Ja, men jag vill ju ändå säga att jag sa att jag tror inte att det kan bli så bra.
Mm. Det var därför jag tog upp den, för att ge dig lite cred.
Tack.
Jag tror att vi nöjer oss så. Vi har en del från John Klingbergs nya kontrakt. Det kommer vi säkert diskutera framöver här också. Elias Lindholm och Jakob Markström vill folk ta upp. Erik Karlsson har vi pratat om. Så att vi stänger frågelådan för den här gången. Vill ni fortsätta komma med funderingar, då är det adam.johansson@expressen.se som gäller, eller Jontas eller min sociala medier konton på Twitter eller, ja, du kör Instagram, det är inte jag. Gott så, Jonta. Tack för den här gången.
Ja, men tack själv.
Varulven.
Just det, så var det. När vi spelar in så här sällan så tappar man ju liksom...
Referenserna till
det här avsnittet. Ja, men ja, det var ju typ full måne i natt, typ.
Ja, det var ju faktiskt this day. Och det var en månad som du var hos mig senast. Mm. Och det blir väl någon i november nästa gång, innan du drar över till Nordamerika för din andra vända, eller hur?
Det får vi hoppas.
Det kommer det bli i alla fall. Tyvärr ingen läkarjonta idag. Det är jag lite besviken. jag trodde att när du pratade Eichel att det skulle komma någon prognos där efter att titta igenom hans läkarprotokoll.
Ja, men jag fastslog ju att han typ inte kommer kunna spela OS.
Det gjorde du faktiskt.
Ställde en liten tidsbaserad.
Så läkarjonta has arrived.
Ja. Jag gillar att du kör lite svengelska idag.
Ja, men jag känner att det är någonting när man pratar om NHL som gör att det smyger in hos en. Mm. Att det blir lite svengelskt och lite... engelska uttryck och begrepp. Stort tack för att du var med en gång. Kul.
Tack själv och tack till alla som har lyssnat.
Mm. Och det var härligt att ha dig som paddelpartner idag när vi slaktade.
Sluta prata om det. Det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig om våran paddelmatch.
Ska vi lägga till att man inte bara vinner Subway-mackan utan man kan få spela paddel mot oss.
Eller då måste man ju ta med sig en partner. Men om man tar med sig en paddelpartner så får båda en macka. Det, jag står fast. Jag tar det ur egen ficka. Vi inte ur våran poddbudget.
Det var slutorden för det här avsnittet. NHL Puls är tillbaka om en knapp månad igen. Tack för oss.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.